Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flaggan stannar nere. Här är det 2-0 för Varberg. Och så lite brott in i linan. Titta! Den som sticker armarna i luften. Adam Carlén! Adam Carlén! 2-1!
IFK Göteborg och den ifrågasatte ordförande Rickard Berglin har lagt ett tungt 2023 bakom sig. Blickar nu framåt mot en ny allsvensk säsong. Men det har funnits saker att ta med sig från fjolåret. När Berglin gästar podden berättar han om arbetet som görs utanför de kritade linjerna. Och vad det var som fick honom att ställa upp för omval ännu en gång.
Vi hade ett väldigt utmanande 2023, men det var samtidigt det mest. Det året då vi har skapat och gjort mest. Så att det blir lite paradoxalt det där när man på planen har ett av de sämre åren vi någonsin haft. Men runt omkring så har vi ett ganska bra år prestationsmässigt. Det fällde nog avgörandet för mig att sälja upp ett år till.
Berglin berättar även om den ständigt pågående arenafrågan och vad det är som ligger bakom IFK Göteborgs missnöje. Samt om planerna på att bygga en ny arena och hur det ska genomföras i praktiken.
Min poäng är att det går att finansiera på olika sätt och gör man det tillsammans med kommunen så behöver inte det här vara att man ställer skattepengar och olika grupper mot varandra. Men då måste också den politiska viljan finnas. Och där jobbar vi ju nära det politiska systemet för att faktiskt skapa någon form av underlag för att faktiskt accelerera den här utvecklingen.
Dessutom berättar Rickard Berglin om den kritik som funnits mot ledarskapet. Hur viktigt det är med självrannsakan för att Blåvitt ska kunna ta kliv uppåt i den svenska fotbollshierarkin igen.
När vi ligger på 13:e plats så kan ju inte jag sitta och säga att vi är missförstådda. Vi hade 9 poäng efter 15 omgångar. Vi bytte tränare 3 veckor innan säsongstart och vi hamnar på 13:e plats och säsongen räddas med att Adam Carlén har jävligt stora skor. Alltså att då sitta och säga att nej, men vi är missförstådda, det vore ju, då har inte jag förstått vad det handlar om.
Men podden är så mycket mer än så här. Vi pratar om vikten av att ha ett damlag i föreningen och om de framtidsvisioner som finns för IFK Göteborgs damsektion. Berglin förklarar även samarbetet med den tidigare rivalen Västra Frölunda som ska gynna båda parter på sikt. Dessutom berättar han om föreningens plan för att hänga med de allsvenska konkurrenterna i den ekonomiska utvecklingen och de prövningar som har funnits. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
51.
Familj?
Ja.
Bo?
I Särö utanför Göteborg.
Utbildning?
Utbildad ekonom på Handels Göteborg.
Lön?
Ja.
Vad kör du?
En Kia EV9.
Vad läser du?
Jag läser rätt mycket facklitteratur.
Vad?
Både inom alltså näringsliv och idrott. Och sen också mycket kokböcker.
Vad tittar du på?
Fotboll. Och sen alltså banala serier som kopplar bort hjärnan ifrån att prestera.
Vad lyssnar du på?
Mycket musik. Allt från modern kreativ pop till traditionell hårdrock.
Vad spelar du på?
Jag spelar på människors godhet. Nej, det låter ju inte bra. Du syftar på instrument kanske, eller?
Det kan ju vara allt från tv-spel till hästar till instrument.
Ja. Nej, jag spelar instrument i så fall. Jag spelar inte, jag gamblar inte. Jag spelar inte så mycket tv-spel och sånt heller. Utan jag är mer en sån här person som gillar relationer. Så jag får energi från andra människor.
Vem är din favoritspelare genom tiderna och varför?
Tobbe Nilsson. Varför? Därför att han var briljant på planen men sannolikt en ännu större människa utanför planen.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
IFK Göteborg, och därför att jag är uppvuxen med det och det har format väldigt mycket av min uppväxt och vem jag är.
Vilken är din främsta favorit i fotboll?
Men jag som spelare var jag inte särskilt begåvad alls. Jag tror min främsta merit var väl att jag slutade i tid. Jag insåg att talangen inte tog mig längre.
Vad klassar du som den häftigaste och största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang?
Det är Barcelona hemma 1986. 3-0, för det var en sån osannolik upplevelse. Och sen får jag nog säga Paris Saint-Germain Barcelona i Paris tillsammans med min son, för det var första gången som han fick se en Champions League-match och det var en stor upplevelse att dela med honom.
Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
Jag hade nog velat få in en regel som har pratats om med någon form av mellanting mellan gult kort och rött kort för att stävja spelförstörande, alltså sekvenser från spelare som filmar och drar ner tempot i matcherna.
Vad var du bäst på i skolan?
I matematik.
I vilka tillfällen ljuger du?
Jag undviker att ljuga i absolut största grad, därför att jag tror att det mesta kommer ikapp och biter den. Men säkert någon sån här nödlugn med barnen, varför man inte ska äta godis på en torsdag eller något liknande.
Om du vill lyxa till det, vad undrar du dig då?
Att stänga av telefonen.
Vilken är din dyraste pryl?
Det är nog liksom alltså mitt hus och liv med barnen och familjen.
När var du riktigt lycklig senast?
Men jag är ganska lycklig ofta i tillvaron. Jag är ganska bra på att se glädje i vardagen. Kanske inte de här största yttringarna av lycka i speciella tillfällen, utan jag är duktig på att se små saker, glädje i det.
Allsvensk premiär och en ny säsong väntar. Vad är dina känslor inför att Blåvitt ska sparka igång både på här och damsidan?
Ja, damsidan är ju tyvärr inte det allsvenskan, men jag är nyfiken därför att vi har gjort ett skinn på damsidan. Vi har gått ifrån det här hemvävda där Peter med Christian och gänget byggde upp allting ifrån samma spelartrupp och tog det ganska långt. Till att nu Peter har en lite annan roll. Vi har tagit in den första externa tränaren och där vi har rekryterat lite mer spelare för att blanda upp och göra oss lite mer robusta för framtiden. Så en generationsskiftning som ger hopp om att vi faktiskt tar division 1-segen i år och går upp till elitettan, för det tror jag har varit bra för föreningen. Så där är jag väldigt nyfiken på att se vart det tar oss. Jag tycker tjejerna har gjort det otroligt bra i gruppspelet i Svenska Cupen. Man ser ju det att de håller emot väldigt bra lag ganska länge i matcherna. Men sen väger ju allting ifrån fysisk uthållighet, rutin, över, och så kan det bli ganska stora siffror. Men man är ju med och hotar länge in i matcherna. Så att damlagets frammarsch ser jag, det ska bli väldigt spännande att följa i år. Herrsidan är ju som alltid, alltså det är en ny säsong. Inga poäng har delats ut ännu, alla poäng är tillgängliga. Men det är klart att vi har en förväntan om att se en utveckling från föregående år. För att föregående år, det vill man inte uppleva igen, varken som spelare eller ledare. Så att den utvecklingen från den är ju nummer ett att hitta.
Om man tittar på IFK Göteborgs härlag, som ju ändå är det man mest förknippar klubben med, och näst mesta mästarna och allt det här, så ser man ju liksom över en 10-årsperiod så har det ju varit, det är ju länge sedan nu man var liksom och tog allsvensk medalj, utan det är ju tvåsiffriga placeringar rätt många år, så 13 då förra året. Vad är din bild av skälet till den här kräftgången?
Det är en otroligt bred fråga. mångfacetterad för att det finns olika lager i den utifrån, jag tror den långsiktiga, och det här har jag kritiserat oss själva för tidigare, det var att det har funnits en självbild i att det ska vara en naturlag att IFK Göteborg är med topp tre. Man hade väldigt mycket pengar, man hade ganska mycket fallhöjd i konkurrenskraften mot övriga klubbar i Sverige. Så att jag tror vi blev lite, och jag säger vi, även om inte jag kanske satt i verksamheten på den tiden, självgoda och hängde inte med i utvecklingen. Kunde inte riktigt se vad det var som krävdes i den nya fotbollen, i hur både fotbollen på planen förändras, men också då vad är det som gör lag framgångsrika. Där det kanske gamla handlade om att köpa spelare, där det nu handlar mer om att förädla talang. Så jag tror att vi var fast i vår framgång, eller uppfattningen av framgång. Och det här kan man se, det är inte bara idrottslag, utan det ser man ju i näringslivet också, att stora organisationer som är oerhört framgångsrika, har varit under många, många år, är dåliga på att hantera snabba omställningar, oavsett om det gäller då idrott eller liksom teknik eller affärer. Så att vi är inte ett unikt exempel på det. Sen finns det ju i närtid en del mer kortsiktiga beslut som gjorde att vi kanske hamnade då på 13:e plats föregående år, där vi har varit på 2-8:e platser åren innan. Men det är mer kanske taktiska beslut. Men ser man de långsiktiga strategiska, så tror jag att vi var fast i en självuppfattning som handlade om att IFK Göteborg var ett framgångsrikt lag som alltid var topp tre.
Det är ju inte länge sedan du valdes om igen som ordförande. Du blev vald som ordförande första gången 2021, men suttit i styrelsen sedan 2018. Vad var det som lockade att gå in och engagera dig i IFK Göteborg?
Ja, men någonstans är det ju så att om man har vuxit upp i IFK Göteborg som jag har gjort och börjat vara på läktaren som en supporter och liksom fått en stor del av alltså ens ungdom formad av IFK Göteborg, så är det klart att få vara med och bidra och ge tillbaka. Det känns jättestort, det är jättepositivt. När jag kom in 2018 så var klubben i ganska dåligt skick. Man hade påbörjat ett förändringsarbete för att sanera och liksom rädda ekonomin från beroenden av spelarförsäljning och liknande till någonting som var mer uthålligt. Och sen så mitt i det så fick jag ta över ordföranderrollen. Och då hamnar man ju lite mer ansvar. Så att det har ju förändrats över tiden, men jag tror att man gör det här för att man vill vara med och bidra och ge någonting. Annars tror jag att man har fel förutsättningar när man går in i det.
Vad känner du att du kan tillföra till IFK Göteborg?
Ja, men jag har ett ganska bra kreativt ledarskap. Är ganska skicklig på att sätta ord på vad som behöver göras. Jag brukar vara ganska skicklig på att få ut bra resultat av de förutsättningar man har. Sen är jag inte helt nöjd med hur det har blivit i alla situationer. Jag menar, kommer man på 13:e plats så är det klart att det måste finnas utrymme för ganska rejäl självrannsakan. Men det är väl de erfarenheterna och egenskaperna jag tar med mig in. Sen är det annorlunda att leda föreningsverksamhet jämfört med att leda näringsliv och företag. Så att det finns betydande skillnader, men det finns också ganska betydande likheter.
Du gjorde ju avtryck under din första säsong som ordförande, dels med det här vi vill förbi Malmö FF, för det är ganska snabbt, det kommer du alltid på något sätt få leva med. Och även när du sa liksom till medlemmarna efter första säsongen att vi ska liksom inte hamna i bottenstrid igen. Nu, jag tänker mer, jag menar, så är det svårt att säga i näringslivet som vd, för det kommer ju tillbaka och biter en. Hur mycket tänkte du kring att du sa så?
Ja, men det är väl två citat. Låt oss ta det sista först. Det här konstaterat att om man dansar på nedflyttningsräcket och är ett lag av IFK Göteborgs kaliber, det gäller ju också AIK och några andra, vi är sämre på att vara där nere. För en del lag så ligger det i DNA att när de går in i hösten så är det sträckstrid, oavsett om det är sträckstrid uppåt eller neråt. Och de får energi av det. Det ligger i deras självbild att vara där. De supportrarna liksom samlas kring det. För lag som IFK Göteborg, AIK och andra storlag så är det snarare, det blir ett svart hål, det kostar mer energi, man har så mycket risker. Så att är man en stor förening och börjar hamna där nere för länge, så till slut så klarar man inte av det. Så det påståendet, det står jag fast vid, vi kan inte vara där nere och dansa, för till slut så kommer vi inte klara det. Så att vi måste få marginal till det strecket. Det gjorde vi de första två åren där med 2 8:e platser på rad, och det som är lite tragiskt för IFK Göteborg är att det är ju de 2 bästa åren i rad sedan 2016. Så att vår kräftgång har ju pågått under en ganska lång tid. Så att det påståendet är fortfarande korrekt. Och man måste våga peka ut en riktning som en ledare. Om man bara pekar ut riktningar eller ambitionsnivåer som man är helt säker på att klara, så kommer man aldrig ta sig ur en situation som den IFK Göteborg är i. Sen Malmö-citatet, det vet ju du som jobbar i media, att det var sannolikt inte riktigt så som det var formulerat, utan det blev lite tillspetsat. Och det där var ett lösryckt ur ett ganska...
Nej, jag jobbar inte så i media, så det kan inte
stå för det. Nej, men vi som ibland jobbar med media kan ibland känna att det blir liksom taget ur sitt sammanhang. Och fortfarande så var ju det resonemanget det som egentligen är klubbens, eller som kom från klubbens verksamhetsplan. Vi pratade om att vi ska alltid vara uppe i topp tre. Det var ju verksamhetsplanen för den tiden. Vi ska ta oss ut i Europa. Och då kommer man som en konsekvens av det få en ekonomi som växer. Så att det var ett resonemang som var ganska långt. Men herregud, det var ju otroligt slarvigt uttalande. Där jag borde varit mycket mer på min vakt och inte säga en sån sak. Och det kommer jag få leva med. Men samtidigt, återigen, är man rädd för att ta kritik så ska man inte ta den här rollen. För då blir man inte långvarig.
Nu har ju du bara varit i styrelsen sedan 2018. Men om man ser liksom 2000-talet, så är det ju bara ett SM-guld, noll gruppspel i Europa. Förvisso fyra kupptitlar, men du är nummer 9 på ordförandeposten sedan 2001 när Gunnar Larsson lämnade. Ja. Klubbdirektör, sportchef och teknisk direktör. 14 tränarkonstellationer under samma tid. Ni skickade själva Stare. Du har ju varit med och bytt flera tränare. Mm. Roland Nilsson, Stare, mm. Poyas Bagge. Allt det här går ju lite emot liksom det man pratar om. Tålamod, kontinuitet, mm. långsiktighet. Och du är ju en del under ändå fem och ett halvt år. Vilket ansvar har du ändå?
Nej, men det är klart att jag... Sen skiljer jag faktiskt på ansvaret man har som ordförande och som vanlig styrelseledamot. Men tittar man på det, jag tog upp det i någon annan sån här inspelning, att man pratar om centrallinjen i fotboll. Alltså målvakt, back, mittback, central mittfältare, anfallare. Det är viktigt att ha stabilitet i sin centrallinje, så kan man bygga med liksom spelare runt det. Samma sak kan man ju se i en idrottsförening eller framförallt svensk fotboll, där centrallinjen går från ordförande, klubbdirektör, sportchef eller teknisk direktör till tränare. Och tittar vi på föreningarna som ligger i topp i Allsvenskan, så har de i genomsnitt mellan 7-10 års tjänstgöringstid per person på de posterna. Och då ska man komma ihåg att tränare byts betydligt oftare. Jag vet Malmö ligger på ungefär 7,75 år per sån roll. Till och med tränare, då är ju ändå Malmö bytt tränare relativt ofta.
Ja, det har de verkligen.
Ja, vilket betyder att de andra har varit där ungefär i 10 års tid. Det finns två lag som har haft hög omsättning på centrallinjen i den organisatoriska strukturen, och det är IFK Göteborg och AIK. Och vad som är orsakverkan eller hönan och ägget i det här, vad som vet vad, det kan inte jag analysera fullt ut, men jag kan konstatera att det här är ett hantverk där du behöver lära dig en del saker. Du behöver få vissa saker på plats där du kanske också rekryterar i rätt fas. Sen jag kom in i styrelsen 2018 så är det första gången som vi har haft en klubbdirektör som har rekryterat en sportchef som har rekryterat en tränare. Innan dess har det alltid varit att det varit lite osynk. Så att ibland måste vissa sådana saker läggas på plats i rätt ordning. Och sen måste man också ha uthålligheten att se att du får tid på att driva förändring. Men kontinuitet av någonting som inte är bra är ju inte heller önskvärt. Det är också därför vi gjorde en väldigt sen förändring som tål att kritiseras i början av förra året, när vi bytte tränare 3 veckor innan säsongstart. Men det handlade inte så mycket om de kortsiktiga resultaten, utan det handlade ju mycket mer om att vi inte såg en utveckling åt det hållet som vi hade bestämt.
Så att, gick inte det att ta en diskussion med Micke Stare och säga att ja, men du borde vara på väg hit? För mig, och jag tror med många andra, så blev man ju ändå förvånad över det, att det blev ett skifte och ännu ett skifte. Mm. För ni var ju rätt övertygade om att han var rätt när ni bytte ut Roland Nilsson mot Micke Stare.
Absolut, och jag har flera gånger sett att jag är helt övertygad om att Micke Stare räddar oss i Allsvenskan den säsongen. Därför att han kom in med sitt ledarskap och faktiskt fick oss att prestera väldigt, väldigt bra under den hösten. Men man får nog skilja på, visst ledarskap är väldigt bra på att driva prestation. Kortsiktig prestation, att få ut maximalt ur ett underlag. Det finns ett annat ledarskap som är mer skicklig på att driva utveckling och driva långsiktig prestation. Och utan att recensera individerna, så kan jag konstatera att IFK Göteborg behövde, det var en omläggning till att faktiskt utveckla verksamheten så att vi får kontinuerlig utveckling. Att vi kan fylla på med nya spelare. Så att drömscenariot för 2024 är ju att vi klättrar i tabellen upp på en nivå där vi har liksom behaglig marginal ner till strecket. Men också klara av att sälja spelare till betydligt högre transferintäkter än vi klarat av innan, utan att det får en negativ effekt i tabellen. Det ska inte vara så att vi säljer någon av våra spelare som vi med glädje då har utvecklat, och så sitter vi med andan i halsen och tänker, nu rasar vi som en sten inom tabellsystemet. Den utvecklingen var ju den vi ville se. Och det ledarskapet känner vi att vi har på plats nu i form av Ola och Jens.
Under de här åren när du både suttit i styrelsen och ordförande, där man ju ändå har visst ansvar även om man sitter i styrelse, så har ju liksom, du är ju inte ensam om uttryckt, jag menar Pontus Farnerud var positiv när han var sportchef, sa väl att de var tredje bästa truppen, Håkan Mild har sagt samma sak. Nu vet jag att när Ola Larsson kom in som teknisk direktör, jag intervjuade honom innan han började förra våren, då var han ju väldigt tydlig med att man behöver säga liksom, vi behöver dra ner förväntningarna på Blåvitt. Känner du att ni kunde gjort det tidigare på fler positioner? Att liksom, eller går det inte att...
Jo då, det är klart. Sen är det ju alltid lätt att säga efterhand vad man borde ha gjort. I vissa saker borde man definitivt vara mer återhållsam. Så att argumentera emot det när vi sitter med facit nu, då borde jag ju på gränsen till obegåvad.
Upplever du att det har funnits en tystnadskultur i Göteborg som ju Ola Larsson pratat om lite, att man har inte kunnat säga riktigt hur läget har varit?
Jag kan förstå vad han menar. Jag ser inte exakt det på det sättet som han säger det. Men jag kan förstå vad han menar. Sen tror inte jag att han fullt ut kanske, alltså tystnadskultur, han var inte här under den tiden som han kanske refererar till. Men det finns ju definitivt en mer klarsynthet i hans ledarskap och ett sätt att formulera både problembild men också möjligheter. Men det är också därför vi har honom på plats. Han är ju den kompetensen och den förmågan som vi har letat efter. Så att det kan vara tystnadskultur, det kan också vara en oförmåga. Men jag känner inte att vi har haft en rädd organisation för att kalla saker vid sitt rätta namn. Däremot så är det väl ganska vanligt att en verksamhet väljer väg och verkligen tror på det man gör. Och det kan ibland också hindra klarsyntheten ut med vägen.
Du är ju omvald för ett år. Hur resonerade du när du valde att säga till valberedningen, jag ställer upp för omval, jag vill köra vidare?
Efter ett år som 2023 så är det klart att man måste ta ett steg tillbaka och fundera på, har jag rätt energinivå? För det tar rätt mycket kraft att vara där nere och alltså någonstans alla som är med och jobbar kring IFK Göteborg vill ju se en positiv utveckling. Man vill ge tillbaka till publiken som kommer i ur och skur. Alltså, vi slår publikrekord trots att vi har ett sportsligt riktigt, riktigt dåligt år. Och det är klart att man känner att man inte levererar. Sen så behöver man ju då titta på, okay, men vad är mitt bidrag i det? Vad är mitt bidrag att ta oss ur det? Vad kan jag bygga vidare med? Och när vi gjorde den analysen och jag själv kände så att, nej men, alltså, att lämna nu, då känns det som att då överger man lite grann och kanske risken är ju att man då tvingar fram en ändring till så att det blir 180 grader åt ett annat håll. Vi kände nog att från och med april förra året så var vi med den långsiktiga verksamheten på rätt väg. Vi började göra rätt saker. Jag tycker att sommarfönstret vi gjorde var väldigt bra. Och det tycker jag är lite grann signifikant för hur den omläggningen gick till. Så att vi med styrelsearbetet känner ju nog någonstans att vi har levt i den här förändringstiden lite längre än vad de sportsliga resultaten. För faktum är det att misstagen som ledde fram till sportsliga prestationer 2023, de gjordes i 2022. Så det finns ju en liten fördröjning i detta. Så att vi var nog längre gångna i den här förändringsresan än vad som kanske övriga föreningen och medlemmarna och supportarna ser. Och det gjorde nog att vi ville fortsätta att driva på det. Och jag var ju tacksam att samtliga i styrelsen ställde upp för omval. För att vi hade ett väldigt utmanande 2023, men det var samtidigt det mest, det året då vi har skapat och gjort mest. Så att det blir lite paradoxalt det där när man på planen har ett av de sämre åren vi någonsin haft, men runt omkring så har vi ett ganska bra år prestationsmässigt. Så det fällde nog övernet för mig att sälja upp ett år till.
Du blev omvald, hur upplever du annars att förtroendet är för ditt ledarskap?
Det är klart att det är frågan så att när vi hamnar på 13:e plats. Och det ska det vara. Sen hur mycket av det som är kopplat till mig som individ eller till mig som representant för styrelsen eller representant för verksamheten, det får andra uttolka. Men ligger IFK Göteborg på 13:e plats och har 9 poäng efter 15 omgångar, då är man kritiserad och ska vara det.
Om man ser till den diskussion som blev kring valberedningen, den valberedningen som var föreslagen var ju inte fulltal i och det blev stadgeläsningar och det var ju rätt upprört och sen blev det ju en annan valberedning som tog över. Hur ser du på det som ändå är liksom en signal att medlemmarna åtminstone, om de inte direkt går på styrelsen så går de ju på och sätter till en annan valberedning för att de vill liksom sätta lite hårdare ljus på styrelsen och även på dig.
Ja, men det är ju någonstans det som är det fina i svensk fotboll och medlemsdemokratin, att det finns den möjligheten att vara med och påverka. Och att man vill se förändringar till ett år som 2023, det har jag full respekt för. Och jag tycker ändå att det går till under ordnade former. Man följer den traditionen vi har. Man följer stadgar och regelverk. Så att även om diskussionen ibland går hett till, så tycker jag att det sker under ordnade former och med en relativt hög respekt givet faktiskt hur utsatt läget var under delar 2023.
Om man ser till den liksom senaste sjuårsperioden som man ju ofta nu pratar om Blåvitts historia, att den varit svag och man har haft en plan att man skulle lyfta. Hur ser du, är det så att medlemmarna helt enkelt inte har sett det arbete ni gjorde och att det kommer utkristallisera sig 2024 i just det du efterlyser, bättre position, bättre försäljningar och annat?
Nej, men alltså, någonstans är det så här, när vi ligger på 13:e plats så kan ju inte jag sitta och säga att vi är missförstådda. Vi hade 9 poäng efter 15 omgångar. Vi bytte tränare 3 veckor innan säsongstart och vi hamnade på 13:e plats och säsongen räddas med att Adam Kalén har jävligt stora skor. Alltså att då sitta och säga att nej, men vi är missförstådda, det vore ju, då har inte jag förstått vad det handlar om. Utan vi satte oss i en situation där vi med rätta ska vara kritiserade. Att komma på 13:e plats, kom ihåg att vi gick ut och sa att vi gjort en större sportslig satsning för 2023 än vad vi hade gjort på många år, vilket vi hade. Vi hade satt truppen tidigare. Vi hade satsat mer pengar än vad vi hade gjort sedan 2017. Vi hade långa kontrakt på unga spelare för att få stabilitet så att inte tränare eller tränarsomning skulle behöva byta spelare mitt under säsongen. Så att vi hade ju riggat oss och vi hade 2 år där vi kom från rak 8:e platser. Och tittar man på utveckling i historien, oavsett om det är sport eller något annat, så utveckling sker oftast efter en platå. Där man liksom, okej, nu har vi stabiliserat oss, nu gör man ett tryck. Vi gjorde ju tryck, men vi gjorde ett tryck neråt. Så det är klart att man måste tåla både kritik och granskning i det. Däremot så kan man väl säga att vi har ju korrigerat rätt mycket av det redan under 2023. Så att korrigeringen skedde ju inte i december 2023 eller början av 2024, utan vi gjorde ju väl dramatiskt en korrigering i mars som sen följdes av att vi satte till...
Korrigeringen var alltså mycket stark.
Ja, exakt. Och sen så fortsatte vi med det med att bygga på kompetensen med Ola Larsson, rekrytera Jens och så vidare. Och så vidare. Så att, nej, vi är absolut inte missförstådda. Vi förtjänar den kritiken vi har fått. Däremot så tror vi att vi har korrigerat en del av det redan och hoppas väl att vi är på en annan riktning just nu än vad vi var då.
Det är ju Anders Almgren som ju långt förflutet i Blåvitt och som ju satt i styrelsen ett par och hoppade av. Han var ju rätt kritisk utan att egentligen, han var inte så uthängande som han kunde vara, för han ville ju samtidigt skydda IFK Göteborg. Du har på något sätt sagt det får stå för honom och menar att han inte, han säger att det är svaga på systematik och att skaffa och analysera underlag i det strategiska arbetet och så. Hur ser du liksom på det, ändå en styrelseledamot som brinner för IFK Göteborg och med lång erfarenhet, att han är så pass kritisk på rätt basala grejer?
Ja, tyvärr får jag svara lite grann samma sak till dig som jag gjort tidigare, att det där är ju hans upplevelse av det.
Har han inga poäng?
Ja, men vänta, det är också hans upplevelse av det under hans egen tid i detta. Och därefter så har det gått ett helt styrelseår där vi har jobbat, och bevisligen så är det ju så att den uppfattningen han hade kanske inte fick det stödet han ville ha av övriga i styrelsen eller av valberedning eller av revisorer. Det betyder inte att han har helt fel. Men det som han ville åstadkomma med styrelsearbetet, det fick han inte kanske gehör för. Och då valde han att göra något annat. Och där måste man någonstans ha, dels är det inte dramatiskt och sen får man nog ha respekt för att det är så det är. Att alla idéer får inte gehör i alla forum, och då får man ju välja om man vill vara kvar och bidra och påverka eller om man vill göra något annat.
Upplever du att ni har rätt personer i styrelsen för att ta IFK Göteborg framåt?
Absolut.
Upplever du också att ni har liksom rätt tjänstemän i Håkan Mild, Ola Larsson, Jens Asko?
Ja, definitivt. Det tycker jag.
Och du tvivlar inte alls på Håkan Mild utifrån att han är ändå högst ansvarig och jag menar 13:e plats, minusresultat, närmare 10 miljoner och så. Hur ser du på förtroendet för Håkan Mild?
Nej, alltså hade jag tvivlat på Håkan Mild så hade jag väl i första hand diskuterat med honom. Men återigen då, när man gör ett sånt år som vi gör så finns det tid för självrannsakan. Den har ju vi tagit. Vi har haft en ganska stor diskussion internt. Vad behöver vi göra annorlunda? Vad gjorde vi rätt? Vad gjorde vi fel? Och om vi ska driva en verksamhet där man är rädd för att göra fel, då ska man ju inte vara aktiv inom elitidrotten. Det som är det väsentliga är att man får ett lärande och att man faktiskt kan göra någonting åt det. Att man omsätter den perioden som då var en ganska kraftfull motgång till någonting som bygger oss framåt. Och där tycker jag att både Håkan, jag och styrelsen och egentligen hela verksamheten som varit involverade har haft en ganska, eller väldigt öppen självrannsakan.
Du har ju pratat om att den tidigare verksamhetsplanen som låg 2019-2023, att vad han pratade om att göra sig oberoende av sportslig framgång och du menar att det är farligt. Och vi har återtagit begreppet att sportslig framgång måste vara en del av vårt DNA. Mm. För mig blev det ändå liksom konstigt. Du var ju med och tog fram den här planen och sen så lägger man om kursen.
Mm. Men att man lägger om kursen, alltså jag har uttryckt innan också, jag förstår varför man formulerade den gamla verksamhetsplanen som man gjorde. Man måste komma ihåg, då kom man ur en tid då man var tvungen att sanera ekonomin. Man hade sålt Kamratgården i panik. Man hade svårt att finansiera verksamheten det kommande verksamhetsåret. Sportslig framgång är ju, som vi tyvärr har bevisat med kanske lite väl kraftigt eller lite väl tydligt då, att sportslig framgång kan man inte budgetera med. Så jag förstår varför man sa att man ville göra sig oberoende av sportslig framgång och att säkra den ekonomiska driften. Det jag pekar på nu framåt är att sportslig framgång måste gå i harmoni med också övriga verksamheter. För att bevisligen så har vi utvecklat våra kommersiella intäkter väldigt bra de senaste åren. Men det räcker inte. Därför att där ekonomin har tagit fart så är ju det som är kopplat till sportslig framgång. Det är gruppspelspengar från Europa och det är transferintäkter. Så att vi har utvecklat biljettförsäljning och partnerintäkter och liknande, det är ju en viss tröst. Men det räcker ju inte för att vara framgångsrik i den moderna svenska fotbollen.
För det var ju också det att man liksom ville tävla om en Europaplats, man ville stärka varumärket och klargöra förutsättningen för ägare eller förfoga över arenan. Mm. Det känns som att man lite lagar efter läge eller man svänger väldigt liksom i hur planerna ändras eller hur det går.
Jag har inte tänkt på det perspektivet att man gör det. Nej, jag håller nog inte riktigt med om det. Jag tycker man har jobbat målmedvetet med att nå de ekonomiska målen under den här perioden. Man har jobbat med varumärket och det här med publikrekrytering att faktiskt stärka den. Så jag tycker nog att man har jobbat väldigt systematiskt med alla de delarna. Däremot tycker jag att vi alldeles för sent började jobba med det här med den sportsliga utvecklingen. Att faktiskt se till att sporten blev en, återigen då, alltså motorn i verksamheten. Och det där är, det är inte bara IFK Göteborg. Jag tycker man kan se det i svensk fotboll generellt. Att vi gör väldigt mycket bra saker runt omkring det som sker på planen. Men svensk fotboll tappar ju i konkurrenskraft internationellt. Både på klubbnivå och landslagsnivå. Och det är någonting som jag är lite oroad över den biten. Och där vi behöver göra vår del inom IFK Göteborg och faktiskt återta vår position att vara högpresterande lag på planen. För att över tiden, vår relevans som varumärke, som aktör i staden Göteborg, den kommer tappa i relevans om inte vi presterar sportsligt på planen.
Har den inte gjort det?
Tappat?
Ja.
Alltså om man som vi gör då slår publikrekord och en varumärkesmätning i början av veckan här som visar att vi ligger kvar på en hög plats i svenska idrottsvarumärken så tydligen inte. Vi har en robusthet i varumärket men man kan inte ta det för givet. Och någonstans så behöver vi börja fylla det med annat än bara, inte bara, men vi behöver fylla det med mer sportsligt innehåll också. Att man har gjort väldigt bra arbete på marknadssidan, att man har gjort bra arbete i de kommersiella bitarna, det har ju skyddat oss lite grann ifrån kräftgången sportsligt. Men nu behöver vi ju prestera sportsligt. Och det kan ju då både vara tabellplacering, men jag tror också att våra supportrar och medlemmar vill se en utveckling av spelet. Det räcker inte att bara vinna fler fotbollsmatcher. Vi behöver nog också utveckla en attraktiv spelmodell som gör att vi kan attrahera hit unga spelare, som gör att vi kan få en transferverksamhet och så vidare. Så jag tror att det hänger ihop en del av något större.
Men om man tittar på liksom att när du började så ville du ju ha snabbt fram och toppstrid och liknande, till att det senaste årsmötet pratade om vikten av tålamod och bygga långsiktigt. Samma med transfer som du pratar väldigt mycket med nu. Det var man ju skickliga med tidigare med Pontus Dahlberg och Benjamin Nygren och så. Mm. Och sen så gick, tog ni hem en gäng hemvändare under din... Och nu plötsligt pratar du om det. Alltså, för mig känns det som att ni lägger om kurs väldigt många gånger. Ni kanske har samma centrallinje nu sedan några månader tillbaka, men kursen, det är tvära kast.
Ja, här gäller det att vara varsam med hur man kommenterar det. Men jag tror inte det finns en idrottsledare i fotbollssverige som hade tackat nej till O5, Marcus Berg, Gustav Svensson, Oscar Wendt och så vidare. Det är inte där skon klämmer, utan vi har varit duktiga på att få talanger ifrån vår akademi och sälja vidare. Det vi inte har varit duktiga på, det är att få talanger utifrån att komma och faktiskt utvecklas i IFK Göteborg. Så att jag tror inte att det behöver nödvändigtvis vara en kurskänning, utan vi hade en unik möjlighet att få hem spelare som faktiskt bidrar till IFK Göteborg på planen och vid sidan av planen. Men det vi pratar om nu är att bygga någonting bredare, där vi nu också har en samarbetsklubb i form av Frölunda, som gör att vi kan överbrygga steget ifrån väldigt lovande 17-19-åring till att bli en högpresterande spelare som presterar vecka in och vecka ut. Ola har varit ganska tydlig med att när det gäller unga spelare så kommer de ha en del höga toppar, men de kommer också få motgångar då det går perioder de inte presterar. Och då gäller det att man inte håsar för fort i uppgången, men inte heller dömer när svackan kommer, för svackan kommer komma oundvikligen. Och där har vi byggt strukturer för att kunna ha då fler spelare i vår verksamhet under längre tid som får chansen att nå sin potential. Det kommer ge transferintäkter på längre sikt och kort sikt. Så att det handlar nog mer om att faktiskt bygga den verksamheten som gör att det stöttar en långsiktig utveckling från att ha år från år. Så att definitivt har vi nog lagt om, men jag tror att vi har lagt om ifrån att vara personberoende, där tränaren fick sätta väldigt mycket hur vi skulle spela fotboll, till att faktiskt bygga en struktur som kan föda IFK Göteborg en lång tid. Men det är absolut, ur den aspekten så är det väl en förändring.
Du, jag är ju gamla nog att minnas när Blåvitt kvalade mot Västra Frölunda 2002, är det väl?
Ja.
Och jag menar Bertil Kristiansson, profilstark, han hade nog inte mått bra när han inser liksom att IFK Göteborg nästan annekterat Västra Frölunda. Hur ser du på det liksom klivet, som ju på ett sätt är rätt långt ifrån den gamla folkrörelse som IFK Göteborg står för? Jag menar, Hammarby gör likadant, det är också en klubb med samma rötter. Ja, det finns gradskillnad, men du förstår vad jag menar.
Ja.
Hur ser du på det skiftet?
Jag träffade representant från Frölunda igår som ser det som en stor möjlighet, eftersom vi är med och hjälper till att utveckla deras verksamhet. För mig är det centralt att Frölunda känner att de äger sin verksamhet. Vi har inte annekterat. Vi ändrar inga namn. Vi påverkar inte hur de som driver sin verksamhet, utan vi får en utvecklingsmiljö för spelare. De får en ännu bättre utvecklingsmiljö för sina spelare, och förhoppningsvis så driver det ju lokalfotbollen vidare för både IFK Göteborg och Frölunda. Men det måste göras med en väldig fingertoppkänsla, så att man inte kliver över och just hamnar i det som du säger, att man annekterar någon. För att det är ingenting som IFK Göteborg varken vill eller kan stå bakom. För vi har en väldigt stor respekt för andra föreningars självbestämmande och oberoende.
Johan Nerman känner du garanterat till väldigt väl, med hans dokument kring IFK Göteborg. Jag menar, han var ju aktiv också på årsmötet och nya valberedningen och så. Hur ser du på han? Jag menar, det är ju egentligen fantastiskt det arbetet han gör. Sen kanske inte ni i klubben uppskattar det till 100% att han belyser liksom på olika sätt bristerna. Hur ser du på det? Är det välkommet eller är det jobbigt?
Nej, men alltså någonstans är det ju sprungit ur ett jätteengagemang och intresse för IFK Göteborg, och vi ser ju det i fler klubbar att det här med medlemsrörelsen är ju starkare och starkare. Det är en väldigt intressant del av alltså fotbollsvärlden, att Sverige har en livskraftig medlemsdemokrati. Sen bemötte jag ju delvis det på årsmötet och konstaterade att med statistik kan man ju bevisa det mesta, och ändrar man referensår så ser helt plötsligt IFK Göteborg ut som att vi har en av de bättre utvecklingarna kommersiellt i allsvenskan. Man kan göra det, men vilket referensår man än sätter, vilken utveckling man än visar på de kommersiella intäkterna, för det är ju det som han har kritiserat. Han har ju kritiserat påståendet att utanför planen går det bra. Det gör det, där ligger vi faktiskt bland de bättre i allsvenskan. Men poängen är, det räcker inte. Det har ingen betydelse om han har helt rätt eller inte. Vi måste få till ekonomin som är relaterad till fotbollen, nämligen Europaintäkter och transferintäkter. Och där har inte IFK Göteborg hängt med, oberoende av vilken analys du gör av det andra.
Nej, för om man lutar sig mot Sportbladets allsvenska bilag där de har det ju ett antal sidor om ekonomi allsvenskan, så är det ju väldigt tydligt att även om det har vuxit så har era konkurrenter vuxit ännu mer.
Ja, ja.
Och det blir ju ett problem och att ni nya eget kapital, nya intäkter två år i rad när det gäller att sälja spelare. Mm. Ni har hälften ungefär vad Malmö har i sponsorintäkter, sexa i allsvenskan, publik förvisso femma intäkter.
Jo, men det, ja.
Hur ska ni vända på allt det här?
Ja, men det är ju ett par olika svar. Det ena är ju då det som är sportsligt relaterat med transferintäkter. Det har vi behandlat lite grann med att vi har en verksamhet nu som tar in fler unga spelare som jobbar med på att förädla det och sälja kanske i den fasen när de är tidiga. Men sen när det gäller övriga kommersiella intäkter, vi måste ju adressera arena situationen mer aktivt i Göteborg. Och det är inte bara IFK Göteborg, utan det gäller kommunpolitikerna och eventbolaget Gotevent. Vi slår ju taket. Och att vi inte har ett större gap mot Malmö är ju ganska imponerande med tanke på att jag tror vi har 500 sittande platser för partnerbiljetter. Jag tror att Malmö har någonstans över 2000. Så att det är klart att vi har en facilitet som inte stöttar IFK Göteborg att vara i allsvensk toppklass, och vi slår ju taket.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi längtar, hoppas jag, lika mycket som er tills på söndag, och jag tror tillsammans så kommer vi skapa lika fantastisk inramning som alltid, och ett kokande Ullevi betyder allt för oss, så det kommer bli fantastiskt.
Är ni överens med Gotevent? Senast jag läste så var ni inte överens om att köra vidare. Det fanns inget avtal för 2024, så fattar man ju att det löser sig. Men vad är status där?
Nej, men alltså, om man slår i taket på sin arena, man har inga intäkter ifrån besökarna vad det gäller alltså kiosker och liknande, så det är klart man inte är överens. Sen så kan inte vi heller gå ut och i media gråta ut och säga att saker och ting är orättvisa. Det funkar inte, utan man måste jobba med det man har. Man måste jobba tillsammans med politikerna, tillsammans med eventbolaget. Därför att de är tjänstepersoner som gör sitt bästa utifrån de politiska direktiven de har. Det är inte en lätt situation. Alltså, arenasituationen i Göteborg är eftersatt. Vi har konstaterat att det finns en arenaskuld Så att det gäller ju inte bara IFK Göteborg och våra behov, utan det gäller ju Frölunda med Scandinavium. Det gäller Utsikten som har en arena som inte är godkänd för superettanspel. Det gäller Örgryte och Gais som också tycker att situationen med Gamla Ullevi inte är optimal. Vallhalla ska rivas. Alltså, otroligt komplex situation. Med det sagt, vi behöver adressera våra behov ännu mer aktivt. Därför att för IFK Göteborg så tappar vi konkurrenskraft, det som du pekar på. Vi har hälften av Malmös partnerintäkter. Vi tappar någonstans mellan 20 och 30 miljoner i publikintäkter relativt till Stockholmslagen. Så det är klart att det kostar oss pengar. Så att nej,
ja, och det finns ju plan på att bygga ut till 21 500, vilket ni inte tycker är tillräckligt. Ni vill upp mot 25 000. Vilken rimlighet finns det att tänka sig att ni hittar en annan arenalösning? Det låter som, ibland kan man ju som klubb vara rätt tuff och sen så har man egentligen inte så mycket att komma med.
Mm. Det kommer ju behöva, ja, hur ska jag svara på det här utan att vi är ju inte nöjda med 21 500. Det är alldeles uppenbart. För det adresserar ju inte problemen med kommersiella ytor. Så att vi behöver ju ha en dialog med kommunpolitiker, med eventbolag om en annan arenalösning. Gamla Ullevi är ju egentligen felbyggd från grunden. Man har ju problem med vibrationer som gör att vi får begränsa åskådarantalet mer än vad det egentligen, alltså kapaciteten är egentligen större. Så att arenan är ju inte byggd rätt från början. Någon gång måste man ju adressera den frågan. Och vi har ett stort Ullevi, eller Nya Ullevi som det då heter.
Jag tror bara det heter Ullevi faktiskt.
Ja, jag frågar mig inte, men stora. Som i år inte har en enda konsert inplanerad. Annars är ju det någonting som är en stadens stolthet och man får hit världsartister och det är liksom staden lever upp och det ger stora turistintäkter. Men någonstans får man också inse att externa turister som kommer och övernattar är absolut bra, men vi har också kommuninvånarna eller regioninvånarna som faktiskt är besökare till IFK Göteborg. Vi drar nu närmare 300 000 besökare per år. Turistintäkterna närmar sig 290 miljoner kronor. Vi är en ganska stor bidragsgivare till kommunen och till näringslivet här. Så man behöver nog vara lite mer varsam från kommunen och ta hand om det också. För som du säger att man har inget val. Nej, det är mycket möjligt att vi kan inte flytta ifrån regionen. Men man kan inte heller ta det för givet. För till slut så kommer det åskådarantalet i så fall falla om inte upplevelsen är tillräckligt bra. Så att det är någonting
finns som... det någon som kan hjälpa er? För ni har ju inte råd. Finns det intressenter som kan hjälpa er med kapital? Jag menar, ni har ju era transferintressenter som har hjälpt er med kapital till värmningar. Finns det kapital om ni hittar mark och kan planlägga?
Ja, och det är ju en av de sakerna som Göteborg har stor fördel jämfört med egentligen alla andra europeiska städer. Det är att Göteborg har ganska mycket mark, central mark. Så det går ju att göra olika saker för att bygga nya arenor. Och där kan man jobba med olika finansieringsmodeller där du jobbar med marktilldelning där du faktiskt då bygger. Det är bara att titta på Friends Arena uppe i Stockholm där man jobbade med att utveckla den kommersiella ytan också som var med och betalade.
Det är i sig dyrt för svensk fotboll kan man säga eftersom de blir blåsta på allt från Råsunda och har fortsatt betala av och ligger fortfarande och tuggar minus medan Fabege som förvisso pumpar in en del till arenan gjorde stora vinster på arenastaden precis som den närbesläktade Peab. Så att
Man får nog göra det kanske då med lite mer finess. Men min poäng är, det går att finansiera på olika sätt. Och gör man det tillsammans med kommunen så behöver inte det här vara att man ställer skattepengar och olika grupper mot varandra. Men då måste också den politiska viljan finnas. Och där jobbar vi ju nära det politiska systemet för att faktiskt skapa någon form av underlag för att faktiskt accelerera den här utvecklingen. För att
det... Hur går det arbetet? Hur snabbt kan ni accelerera det?
Det går framåt men absolut inte så fort som jag skulle önska.
Vilken tidshorisont har du att ni har en lösning som är tillfredsställande för er?
Vi har sagt att vi behöver ha en lösning på hur arenan ska se ut framåt. Det behöver vi ha i slutet av vår verksamhetsplan. Så 2026 ska vi veta hur den långsiktiga arenalösningen ser ut. Och lyckas vi med det så har vi utvecklat det bra.
Är du orolig för det egna kapitalet som ju nu nästan tappade 10 miljoner och ni är nya i Allsvenskan? Man ser ju en massa andra klubbar som är betydligt framgångsrika är både på att spela i Europa och sälja spelare.
Nej, det är inte. Om man tittar på tillgångssidan på verksamheten i form av truppen så är det ju betydligt mycket mer säljbar i år än tidigare. Och det är inte min åsikt, utan det gjordes ju en rapport från Svenska fotbollförbundet där man tittade på just säljbarheten i olika trupper, och där har vi ökat vår konkurrenskraft. Så att, nej, jag skulle inte säga att jag är orolig för egna kapitalet.
Hur ska ni vara mer aktiva på att försöka öka spelarintäkterna mer konkret?
Men alltså någonstans så sportslig framgång ligger ju som en drivare där bakom. Det är svårt att sälja spelare när du är nere och harvar på 13:e plats eller 14:e eller 15:e. Och sen så är det är ju viktigt att vi också ger unga spelare chansen, att vi har tålamodet, som jag sa tidigare, med att de både har uppgångar och nedgångar. Men sen måste vi spela attraktiv fotboll också, som visar på, alltså idag så säljer man spelare som är utvecklingsbara, som har en hög grad av kreativt spel i sig, som visar att de kan ha en långsiktig utveckling. Spelar man en fotboll som kanske är lite mer att bara rädda poängen, så ser det inte alltid spelarna så bra ut i det systemet. Så att jag tror det hänger ihop också. Därför har vi jobbat väldigt mycket med att ha ett grundspel som är lite mer attraherande både för publik men också för spelarna att komma till oss. Och där tycker jag att vi är på god väg.
Du påpekar ju problemet med arenan och partners och så, men hur är det när IFK Göteborg, du hänvisar ju samtidigt också till en undersökning att varumärket är starkt, hur är det när ni åker runt till företag i regionen och säljer in IFK Göteborg? För jag menar, som sagt, ni är ju en bit efter rätt många lag i allsvenskan när det gäller intäkter där. Jag tror att ni är sex i allsvenskan.
Ja, men där tror jag inte vi har några större bekymmer. Det jag kan tycka är intressant att se nu, det är ju det som sker utanför Göteborg. Alltså i närområdet är vi ganska starka. Jag var väldigt positivt överraskad när man såg undersökningen ifrån, jag tror det var Sportbladet, som tittade på om man inte spelade den klubben man spelar i allsvenskan, vilken vill man spela i då? Hur IFK Göteborg hade accelererat ganska rejält. Så att det känns som att runt om i fotbollssverige så ser man att vi faktiskt försöker göra någonting nu. Det är inte bara en PowerPoint-förändring när vi ute försöker sälja ett budskap, utan vi gör faktiskt saker i handling. Vi har slagit in på en ganska intressant väg, vilket började då någonstans i maj, juni förra året. Och det är klart att det kommer få ringa på vattnet också i den kommersiella intäkten.
Hur är det att se Häcken, som ju historiskt sett, eftersom du då är i och för sig lite yngre än vad jag är, men är en tillräckligt gammal för att det var en kvartersklubb, ingenting, medan nu är de ju i framkant, bra både på herr- och damsidan, spelar Europa, helt andra pengar, plus Gothia Cup. Hur är den upplevelsen att säga att Hisingen plötsligt väger tyngre?
Nej, men alltså någonstans är det bara att lyfta på hatten och konstatera att de gjort det väldigt, väldigt bra. Och de har jobbat målmedvetet med att utveckla flera delar av sin verksamhet. Alltså Gothia Cup är ju ett fantastiskt fint ben för dem att stå på, eller en grund. Men de har gjort så mycket mer. De är duktiga på transfer, de är duktiga på det sportsliga resultatet, så att det är bara hatten av.
En invändning man har haft kring IFK Göteborg är att man kanske haft svårt att bejaka mångfald här. Det har man ju pratat med Frank Andersson. Och, ja, det är ju någonting som på något sätt, det finns ju en stämpel som sitter där, och att kanske Häcken har varit bättre på det. Hur ser du på det?
Ja, jag tror att det är nog mer en stämpel i så fall. Tittar man på, ja, det är ju samma sak som att det har hetat att Häcken har varit bättre på att utveckla lokala talanger. Tittar vi på var spelarna kommer ifrån och hur de utvecklas, och har IFK Göteborg släppt fram fler lokala talanger. Så det där är nog en mediebild, men det kommer nog lite också grann av att Häcken har varit underdog och IFK Göteborg har varit etablissemanget. Och det är klart att det är alltid lättare att kritisera etablissemanget och heja på underdogen. Så att det har funnits en dramaturgin, men nu är Häcken etablerade. De är otroligt starka och har gjort det väldigt, väldigt bra. Det kräver både respekt och uppskattning för det de har gjort, men det kommer nog också påverka hur man ser på dem och hur man kanske granskar dem. Så att det där skiftar ju.
Hur smärtade det ändå när de tog sitt första SM-guld på Gamla Ullevi?
Ja, men alltså någonstans när jag gick in i deras omklädningsrum och gratulerade dem, så det är ingenting som man tycker är jättekul att göra, men det kommer ju med uppdraget, och någonstans tål man inte förlusterna, så ska man inte vara i den här branschen. Jag tror att man behöver ta det som tändvätska. Men ska man driva högpresterande verksamheter, så jag tror man måste älska vinsten. Jag tror man måste ha en passion för segrarna. Det finns ju det att man ska hata förlusterna, men jag tror att det kan bara ta en verksamhet eller en individ till en viss nivå. Ska du få med dig stora grupper av människor, framförallt ett lag eller en hel verksamhet, så måste du kunna, då måste du älska segern. Och då kan man istället titta på det och få en viss inspiration, även om det inte var jättekul uppdrag att gå in och gratulera dem.
Om man ser till damerna som du nämnde i början, vilka resurser skjuter ni till för att de ska kunna ta lite kliv upp? Nu hade de ju svårt mot Malmö FF som tog den division 1 södra.
Nej, men vi har alltid pratat om att de ska ha förutsättningar som är i linje med en division över där de spelar. Minimum och sen kryddat med vad man behöver göra. Och där tycker jag att vi har gjort det bra. Det jag tror, och jag var inne på det när vi började prata om att det som skedde inför det här året var ett ganska nödvändigt generationsskifte. Och någonstans visste vi det när vi, jag var med och tog fram underlaget till att den startade ett damlag och fick vara med och försvara att det skulle vara kvar i föreningen, för det fanns ju rätt starka krafter som ville att det skulle ligga utanför, för man var ju rädd att det skulle förstöra på något sätt för herrarna. Allting visar ju nu på att de och herrlagen berikar varandra och gör föreningen starkare, så att den delen har blivit väldigt bra. Men jag visste någonstans att börjar man i division 4 med ett gäng som har varit ett lag utifrån kanske en, två årskullar, någonstans kommer du behöva göra en form av generationsskiftning, därför att alla kommer inte hänga med upp till elitnivå. Och det tror jag, det är väl det som sker i år relativt sett föregående år. Jag förstår varför det är ibland svårt att göra det, därför att du behöver kanske lämna trotjänarna bakom dig, vilket är smärtsamt. De har varit med och liksom var med i det första ursprungliga laget, varit med och drivit det upp till division 1. Men där, alltså det går en elitgräns där, det är ganska tydligt. Så vill man gå med upp i division eller i elitettan, så behövde vi nog göra det vi gjorde inför det här året. Och sen kunde man argumentera att man kunde gjort det under föregående år, men nu gjorde vi det inför det här året. Jag tror att vi kommer få en ganska bra utveckling på det. Jag känner mig rätt. Jag hoppas och tror att de vinner ettan och går upp i elitettan.
När man vänder sig till sponsorer, vad får ni för återspel där? Ibland så hör man ju att sponsorer tycker att det är bra om man sätter både på här och dem. Och att man kanske från sponsorhåll vill jämna ut det. Vad får ni för inspel?
Ja, men alltså, det är en självklarhet att man behöver ha elit, både dam och herr. Sen har vi fått uppskattning för det sättet som vi har gått tillväga med att starta ett lag från den lägre divisionen och spela det upp. Det har blivit uppskattat av även partners. Det finns definitivt de som tycker att man kunde tagit en snabb väg upp i seriesystemet, men de flesta har en respekt för den traditionen som föreningslivet har i Sverige, att man ska spela sig till den positionen man förtjänar. Men sen så är det ytterst få som kräver någon form av förteckning på fördelningen av resurser och liknande, utan man är med och bidrar, man är med och tar stolthet över båda lagen. Sen finns det en del varumärken som vill ha mer association med herrlaget och en del som vill ha mer association med damlaget, och då jobbar man på den kommersiella sidan för att göra det så optimalt som möjligt. Men det är en självklarhet att man har både herr- och damlag nu för tiden.
IFK Göteborg är ju mot VAR och Göteborgs fotbollsförbund gick ju i den riktningen också. Hur aktiva är ni i det arbetet?
Ja, men vi är ju med och driver opinion, är med och påverkar. Vi gjorde ju en skrivelse tillsammans med, om det var 800 eller 900 klubbar för 1,5 år sedan. Så att vi är en aktiv röst i den frågan. Och än så länge så ser ju inte jag att det finns något stort stöd för VAR organisatoriskt i svensk fotboll. Sen finns det krafter som kanske vill få in VAR, men då får ju det prövas i demokratisk anda i antingen representantskapet eller vilket forum frågan nu kommer upp.
Ja, det är ju representantskapet. Fredrik Reinfeldt, ordförande, har ju öppnat lite för VAR, och Hammarby har årsmötet beslutat att de ska verka för att han ska avsättas. Hur är IFK Göteborgs inställning till Fredrik Reinfeldt?
Ja, men Fredrik Reinfeldt, det är ordförande för svensk fotboll just nu. Vi samarbetar med honom och fotbollförbundet. Och Fredrik är ju en otroligt skicklig verksamhetsledare. Lite som jag själv kanske gjorde ett par uttalanden i början av sin ordförandeskap som han kommer få äta upp under längre tid. Men då får han väl göra det, precis som jag har fått tugga i mig en del saker jag har sagt. Men han har ju ändrat retorik sista tiden. Han är inlyssnande till svensk fotboll. Och det finns inte någon som kommer införa någonting som man tror eller som kommer uppfattas som fientligt mot supporter eller medlemsupplevelsen eller lagen, utan jag tror man kommer ha en ganska stor varsamhet i det. Så att vi får väl fortsätta ha en aktiv debatt kring det, för det är faktiskt så man gör. Man måste kunna tillåta en debatt oavsett om man är för eller emot. Och sen så går vi till beslut, och sen så när man har röstat om det så får man leva med och respektera det beslutet. Men
En annan sak som är ju, apropå debatt, diskussioner, är ju det här med vad som sker på läktaren. Ni hade ju ett otroligt fyrverkeri där då. Man kan undra hur de fick in all den pyrotekniken. Och hur ser du på hela det, att liksom navigera det? För ibland så antyds det att ni, alltså kanske inte du personligen, men att klubbarna går liksom, man vågar inte gå emot de här som bryter mot lagen, samtidigt då det är positiv läktare tillströmning. Hur ställer ni er?
Men vi har en, dels har vi en väldigt bra dialog med supportergrupperna. Vi har en väldigt tydlig linje. Det är olagligt med pyroteknik. Vi behöver förhålla oss till det. Vi behöver därmed...
Det såg man ju inte när man var på den matchen.
Nej, men det är också ganska tydligt som ett tvärsnitt av samhället att vill någon bryta mot regler och lagar så går det att göra. Det där som skedde på AIK-matchen som du då hänvisar till, det hade ju ingenting att göra med inpasseringen, utan det hade ju kommit in på ett annat sätt. Och där jobbar vi tillsammans med faktiskt läktargrupperna, men också med framförallt Gotevent, med att säkra skalskyddet på arenan så att inte det ska kunna upprepas. Men oavsett vad vår preferens är för någonting, så har vi att förhålla oss till hur lagarna är skrivna och hur vi får våra tillstånd att arrangera arrangemang. Det är det vi har att förhålla oss till, och det gör vi, och vi har bra dialog med supportergrupperna.
Hur är dialogen med polisen? För i Skåne säger man ju att det funkar bra. De kände inte igen sig med det här. Per Engström, Noah, som pratade om att tömma läktare. Sen har han förvisso backat lite. Men hur är dialogen här med liksom polis och myndigheter i Göteborg? Vad tycker de att ni ska göra?
Jag tycker vi har haft en bra dialog med supportergrupperingarna och polisen. Vi har ju faktiskt varit förskonade från rätt mycket av den problematiken som har varit både i Skåne och i Stockholm. Och det är för att det har funnits en relativ både återhållsamhet och förstånd både i, alltså hos oss som arrangör, supportergrupper och polisen. Sen tycker man ibland väldigt olika, och det sker saker på läktarna som inte vi kan acceptera utan behöver agera på, som polisen agerar på. Men det har funnits en bra dialog, och jag tycker att så som det har varit i Göteborg de senaste åren, jag uppskattar hur alla aktörerna har tagit ansvar och försöker faktiskt bidra till en positiv läktarupplevelse. De allra flesta har en väldigt, väldigt positiv läktarupplevelse på Gamla Ullevi. Men det är klart att när det sker det som gjorde mot AIK, vi behöver ju agera. Men då har vi bra dialog med polisen, vi har bra dialog med grupperingarna. Och jag upplever inte att vi har ett jätteproblem här i Göteborg, men jag har också förstått att det är annorlunda i Region Skåne och i Stockholm.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Jag läser Robert Lauls långa intervju med dig där du hade ett musikförflutet hårdrock. De brukar ju gilla pyroteknik. Vad är din inställning liksom till Bengala och... Gillar du stämningen som de skapar, eller hur ser du på det?
Men som arrangör så vet jag att pyrotekniken är olaglig.
Jo, men vad gillar du den?
Nej, men jag hade gärna sett att man kunde skapa någon form av laglig pyroteknik. För det är klart att om vi tittar på hur publikupplevelsen är, så finns det väldigt många som ser någonting positivt i det. Men jag har den tråkiga rollen att jag behöver säga att nu är det här inte enligt med våra arrangörsdirektiv, och då kan vi kan inte acceptera det. Men absolut, som du säger, det finns ju andra forum där pyroteknik används som stämningshöjare. Så det är klart att det finns en effekt av det.
Men om det inte är tillåtet, borde polis och åklagare eller polis och myndigheter gå in lite hårdare och rensa liksom, för att markera? För på något sätt, ja, nu kan man ju sitta och säga, ja, att det är förbjudet, ja, och sen så eldas det lik förbannat och, ja, jag får mejl, jag gissar att du får mejl, ja, av arga, ja, män som tycker att hur fan kan ni tillåta det här?
Ja. Men där är ju en polisiär bedömning hur man hanterar den typen av saker, och det finns ju någon som ropar på hårdare tag. Men då är också polisens bedömning att ibland förvärrar man en situation, och där får jag erkänna att jag saknar den kompetensen att bedöma vilken polisiär åtgärd som är korrekt. Polisen jobbar med kamerövervakning. Man försöker identifiera aktörerna som jobbar med pyroteknikfrågan, maskera sig, och så har de någon form av, alltså, katt och råtta spel däremellan. Vi försöker behjälpa polisen i det vi kan, men vi är inte en brottsutredande verksamhet. Vi har inte rätten att göra det från IFK Göteborgs sida, utan vi jobbar med arrangörsavstängningar tillsammans med polisen när de har tillträdesförbud och så liknande. Så att,
Hur ser du på den kritik som har funnits ibland att ni inte har varit, att elitklubbarna inte stoppar tillräckligt många liksom, med de medel ni har? Att,
men vi gör, alltså det är ju det som är att när man jobbar med inpasseringskontroll så har man ju en annan aspekt av det, och det är därför det är så intressant att vara i min position, för jag ser att det är ju inte så svart och vitt. När du jobbar med inpasseringskontroll så har du också regelverk som stipulerar vad du får visitera personer, annars gör du inskränkningar på den personliga sfären. Så att det här är en svår situation. Jag vet att Gotevent tittar på att sätta dit metalldetektorer för att ha inpasseringskontroll som är automatiserad. Så alla försöker jobba på sitt håll. Men det är en komplicerad fråga, annars hade man ju löst det. Så att jag har faktiskt ganska stor respekt för att det är inte så enkelt som man ibland kan se från utsidan.
Vi träffas ju på Kamratgården, som ni ju äger nu igen. Mm. Och det är ju länge sedan det åts pyttipanna här. Mm. Ni kanske äter det ändå, trots att ni inte vinner guld.
Nej,
nej, det gör ni inte. Nej. Vilket år är det guldpytt på Kamratgården?
Oj, längre bort än vad jag skulle våga säga här. Men förmodligen snarare än vad man kan tro. Men jag kan inte säga ett år. Det är det. Svensk fotboll är ju, det kan hända rätt mycket. Jag menar, Häcken går från 12:e plats till SM-guld. Nu ser Malmö och Djurgården otroligt stark ut det här året. Malmö har, tycker jag, använt sina pengar på ett imponerande sätt och byggt en trupp som ser ut att vara redo både för att konkurrera i Sverige och Europa. Så att steget är ju ganska tufft. Samtidigt, Allsvenskan är intressant på det sättet att det är en av de få ligorna där på rätt dag kan alla lag slå alla. Däremot så ska du göra det under en lång serie. Så att, låt oss återkomma när vi har kommit lite högre upp i tabellen och har lite mer fast mark under fötterna, så kanske vi vågar säga någonting.
Är Jens Asko en blivande guldtränare i Blåvitt?
Det hoppas jag.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack själv.
Podden är producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar gärna emot era synpunkter, önskemål, tankar, idéer. Ja, vad det än må vara. Maila mig, olof.lund@tv4.se. Det är det enklaste sättet. Annars kan man skriva till mig via X eller Instagram, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. We'll be right back.